Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej. All makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Hej, Hasse Brontén heter jag och alldeles strax kommer ett nytt avsnitt av Snutsnack. Tänkte bara nämna att Snutsnack givetvis har en sida på Facebook. Så gå gärna in där och följ med vad som händer. Lägger upp de nya avsnitten såklart, men det kommer även upp lite artiklar om och kring polisens och polisers arbete. Idag heter min gäst Patrik och han berättar om ett speciellt ärende. Alla de ärenden som vi får höra i Snutsnack är ju lite speciella. Men också det som kanske låg bakom det här ärendet. Någonting som Patrik säger att han stöter på dagligen i sitt arbete som polis i Göteborgs city. Alla där ute, vare sig ni jobbar som polis eller inte, var försiktiga och ha en trevlig lyssning.
13:10
Välkommen till Snutsnack, Patrik.
Tack.
Stort tack för att vi sitter ju nu i Göteborg och jag sa att du skulle komma till ett annat hotell, men vi sitter på Belora heter det.
Ja, det var ju ett ställe som jag borde ha känt till.
Jag vet att det hotellet hette att Mornington innan, men du kände inte till att det låg ett hotell här?
Restauranger kände jag till, men inte att det var ett hotell.
Ja, vi ska diskutera om du verkligen har jobbat i den här stan. Men jag vet att du har jobbat natt. Vi skulle ha träffats lite tidigare, men du jobbade natt och ville sova ut. Och det är ju givetvis en godtagbar ursäkt. Hur var natten då ute på stan?
Jo, men det var ganska lugnt. Men sen då på morgonkvisten så fick vi ett nytt larm i ett annat polisområde, en försvunnen kvinna.
Okej.
Okay. Som satt på sin rullator på ett annan del av äldreboendet till slut.
Var det så, fick ni in det ärendet precis när ni kände så att nu kan vi snart åka hem? Och så?
Precis så var det.
Och så blev det övertiden?
Ja, det var precis på gränsen där. Men jag har varit en vecka på Sweden Rock innan så att jag behöver lite sömn också tror jag.
Ja. Även en polis åker till Sweden Rock alltså.
Ja, det var inte många som trodde att man skulle vara där. Det var inte många som trodde att man var polis när man var där heller.
Ja, just det. Men då var det inte tjänst där.
Nej, det var bara privat.
Hur var Sweden Rock då?
Nej, men det är gött. Hellre musik, lite öl, lite sömn.
Ja.
Bra väder.
Just det. Ja, det var ju fantastiskt.
Ja, det var riktigt schysst.
Ja. Hur länge har du jobbat som polis?
Jag började i januari 2010.
På skolan eller?
Nej, då började jag i Borås.
Ah,
jag fick
okay.
Det var lite svårt att få tjänst i Storgöteborg. Så att jag fick min aspirantplacering i Borås. Så jag tog mitt pick och pack till en stad jag aldrig hade varit i.
Är du från Göteborg eller?
Ja, jag är uppe från kusten egentligen.
Okej, okay, var då?
Ute på Tjörn.
Oh, en riktig som fiskarson.
Ja, det finns en del fiskare i släkten.
Det gör det.
Redan nu. Nej, så jag var där och gjorde aspiranten och det var ju svårt att hoppa mellan områdena. Det var ju vattentäta skott i stort sett.
Ja, det var så.
Så att jag var där i 4 år. Mm. Och sen då så tog jag tåget till Göteborg. Hamnade på Hisingen där och var där i cirka ett år. Och sen kom jag då till city.
Hur kan du se skillnaden då mellan Borås och... Nu studsade du Hisingen, men city, om vi tar Borås och Göteborg city då, vad är den största skillnaden där?
Mentaliteten på polisen är ungefär samma i Borås och i city. Men polisområdena är lite mer lika Borås-Hisingen. Det är lite speciellt att jobba i city. Det är mycket evenemang, det är lite mer slit och släng. Ganska snabba ärenden, men det ligger ju på hela tiden. Så var du inte i Borås. Det var lite mindre att göra, och Hisingen hade lite mindre att göra än vad city har ändå.
Jag är ju gammal citypolis fast i Stockholm då, och jag kände att jag blev kanske inte riktigt lika allround som vissa av mina kollegor blev. Jag åkte ju till exempel aldrig, jag har ju aldrig varit på någon påkörd rådjur eller en älg som är skadad eller något sånt där. Det har jag aldrig varit på ett sånt jobb till exempel. Det är inte så ofta någon kör på en älg i Stockholm City.
Nej, det fick man ju en del i Borås sådana grejer. Även på Hisingen var det lite sånt. Men jag har ju faktiskt jagat älg vid Korsvägen. Så att,
vilket är i downtown Göteborg då?
Ja, precis. Och då stod vi där och bara tittade på den här älgen. Vad ska vi göra med den? Det kan ju inte göra någonting heller. Liksom. Tjas upp i skogen med det.
Så det var en älg som hade tagits in i stan? Alltså.
Ja, den gick oss här några veckor. Tills, jag vet inte om det var någon jägare som sköt den eller den drog iväg till någon annanstans.
Det är ganska ovanligt där med älg i stan.
Ja, det är sådana roliga grejer som man kommer komma ihåg.
Ja. Men då, det var så då alltså att du ville till Göteborg?
Ja, jag ville till Göteborg City från för första början, men det tog mig 5 år att komma hit.
Just det.
Och det är roligt.
Men hade du en önskan om att jobba som polis när du var ung, eller vad hade du för tankar kring vad du ville jobba med när du var yngre?
Ja, det är det som är lite skumt. Jag bestämde mig ganska tidigt redan på om det var typ högstadiet att jag ville bli polis. Jag hade inga släktingar, inga vänner, ingen familj eller någonting som var polis. Så jag fattade inte riktigt vad det handlade om. Men det kändes som ändå ett jobb som det hade ändå kanske passat mig där.
Men om du inte hade några inputs liksom från några som du kände, vad var det som du kände passade dig då?
Ja, men det är nog det här, det kändes ändå, alla har ju liksom en tanke på vad polisen är. Och det är ju ett spännande jobb där det händer mycket, man får se väldigt mycket. Och jag har alltid varit lite sleven i grytan, så att det passade mig ganska bra.
Hur mycket stämde det som du hade, den bilden du hade kring polisyrket och hur det sen blev?
Ja, men det var det som är, alltså jag har liksom nästan inte ens reflekterat över hur lite jag visste innan. Det är liksom bara, aha, är det så här det fungerar? Är det så här det ser ut? Uppväxt en ganska ett bra ställe i Sverige liksom, med bra skolor, väldigt homogent, familjerna lever ihop. Och så kommer man till den här världen då och får se egentligen andra sidan av Sverige. Det är en det kan ta tufft alltså. Om man inte är riktigt beredd på det, och det var kanske inte jag, men jag har nog ändå hanterat det helt okej. Eller bra.
Vad blir den största, om vi säger att man kommer från då liknande uppväxt som du har haft, men kanske väldigt ordnade förhållanden, god skola och bra familjeförhållanden och så här. Vad tycker du har varit den största omvälvningen när du ser, kan man säga, det man kanske ibland kallar för samhällets baksida då? Vad var det du reagerade på mest?
Ja, du. Ja, men det blir den här kontrasten liksom, att man hade liksom inte sett det. Man hade någon kompis som rökte braj någon gång, eller någon skolkompis som gjorde det, och så ser man i den här, man uppskattar det man har mycket mer. Man uppskattar sin familj mer. Man åker gärna och besöker morsan och farsan, kanske hellre än kompisar emellanåt. Man uppskattar familjen mer och de nära och kära.
När man ser de här kontrasterna.
Ja. Sen är det är ju en, fler skulle få se den delen av Sverige, för det är ingen vacker värld.
Nej.
Just den. Och tyvärr blir man ju ganska färgad som polis. Det är en hård värld, det är mycket skit, och det gör ju så att man blir ganska hård som människa.
Blir man cynisk eller?
Ja, men det blir man. Mamma har väl sagt det någon gång liksom, att jag är mycket hårdare nu än vad jag var förr. Det är ingen bra egenskap som polis, kan jag tycka.
Men är det nästan inte lite oundvikligt då? För att hur ska man, du måste väl också ha, jag tänker att man också måste ha någon form av skydd mot sig själv också från alla de här sakerna som händer och sådär. Är det därför man blir lite hård eller?
Ja, men folks problem Alltså man ställer ju folks problem i paritet mot andras problem, och man har ju sett de som verkligen har problem. Mm. Och så kommer det någon här som ringer polisen som egentligen inte har något problem, men som kanske är ett jätteproblem för den personen. Mm. Och där blir man ju, där kan man ju bli nästan lite otrevlig ibland. För man tycker, varför har du ringt polisen på det här? Det här är ju ingenting som polis ska göra, men det får du lösa själv liksom. Mm.
Men du säger att din mamma märker att du har förändrats lite grann, men kan du märka själv att du har förändrats?
Ja, men det kan jag nog göra. När jag var lite yngre jag var ganska blåögd. Jag litade på människor. Jag blev lite blåst här och där, så att, men då tyckte jag väl att men det kan vara helt okej att bli, det gör inget liksom. Men det är sällan jag blir blåst idag. Jag litar inte särskilt mycket på människor på samma sätt. Jag var nog en bättre person tidigare än vad jag är idag. Fast jag är nog mer stabil idag än vad jag var då.
Men det lustiga är att du har ju sett mer av den totala verkligheten, så att säga. Om man tänker att en verklighet är ju bara det man kan uppleva, men om man bara sitter på ett kontor så ser man aldrig det du ser, till exempel.
Nej.
Jag menar, du har ju sett mer av den totala verkligheten än om du bara hade suttit på ett kontor.
Så det har jag gjort. Nackdelen blir ju bara att de som jag träffar är ingen jättedel av samhället. Nej. Alltså, men vi har de här gängen i förorten liksom. Ja, men så blir det att man kanske drar alla invandrare över en kam någon gång. Och så är det ju inte. Nej. Och de här asylsökande som kommer, med 9000 afghanerna. Vi träffar på en del av dem i Nordstan. Mm. Men de är ju inte de 9000. Alla de 9000 ställer ju inte till problem.
Just det.
Men man blir ju lite färgad av sin tillvaro. Mm. Och det får man ju jobba med. Det är ju bara en lite marginaliserad bit som vi träffar.
Just det.
Resten träffar ju inte vi. De skötsamma träffar vi inte, tyvärr. Nej, det är de vi skulle behöva träffa oftare.
Så då är ju också din verklighet inte heller den totala verkligheten.
Det är den absolut inte.
Nej, precis.
För hur många procent kriminella finns det i Sverige? Det är nog en ganska liten del.
Mm. Just det, så det gäller att ha den vetskapen också då, så att säga. Att om du skulle gripa så många, du nämner de här afghanska killarna, under en vecka, så är det ändå bara en promille av de som är här då.
Ja, men hur många skulle jag kunna, hur många, alltså säga att det är 20 stycken i Nordstan.
Just det.
Det är ju inte ens, det är ju knappt en promille av de som har kommit hit. Mm. Så det är en medvetenhet och sånt är ju jätteviktigt.
Mm. Är det något som du känner att du behöver jobba med, eller liksom?
Jo, men det behöver vi nog göra, alla poliser. Det har väl alltid varit de som är i samhället som har det svåra, som begår brott, och det är inte superlätt att växa upp i de här områdena med, när vi bara placerar människor där och så ger de lite bidrag. Det är klart att inte det ger några större förutsättningar för dem att klara sig.
Nej.
Och det blir såna stora klyftor här liksom. Men det är mycket stölder på jackor och mobiltelefoner, alltså kapitalprylar i stan, och det är ju en dröm om att få såna kläder, och det är ju deras enda sätt att få de kläderna.
Just det.
Eller prylarna.
Hur blir du bemött då som polis när du kommer, och de här som har snott?
Det beror helt på hur jag bemöter folk.
Ja.
Jag är inte särskilt trevlig, så är de inte så trevliga mot mig heller. Men det är ju så att det alltid fungerar. Mm. Men är man en schysst snubbe liksom, då är det ju aldrig några problem.
Finns det någon gräns för hur länge man kan vara schysst då? Alltså, jag menar, jag tänker verbal såklart liksom, eller?
Ja, men småaktig behöver man inte bli.
Nej.
Det är ju onödigt. Men jag kan vara schysst och ge någon chans. Men jag är ju inte den som står där och ber. Folk får en chans att följa med, kanske en och en halv, sen tar jag med folk.
Ja. Hur tycker du att folk liksom lyder dig då som polis, eller polisen i allmänhet, när man kommer till olika platser och sådär?
Jag har nog inga större problem med att få folk att göra det jag vill.
Nej.
Med dem.
Så det finns ändå en viss liksom respekt när ni kommer ut och man lyssnar när polisen kommer. Ibland kan man få en bild av att kanske inte är riktigt så, men den kanske är fel.
Alltså, den respekten har väl blivit, alltså folk är mer ifrågasättande.
Mm.
Men är det väl, jag tycker ändå inte att folk lägger sig i så mycket. mycket ändå som man kanske förväntar sig att folk ska göra.
Mm.
Det är klart att det sker, särskilt då när folk är fulla ute på avenyn. Då blir det ju mycket åskådare på ingripanden. Mm. Ofta så är det väl flickvännerna till killarna som är de som ställer till mest problem. Jag vet inte vad det är. Killarna brukar acceptera att de blir haffade medan tjejerna inte tycker att det är så. De accepterar inte riktigt det. En grov generalisering.
Ja, precis. Men jag får upp roliga bilder också när det har varit så.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men hur ser du då en sån här lördag natt? För man vet ju, är det inte så, när du åker ut och ska jobba en hel lördag natt i Göteborg City, så vet du ungefär väl hur det kommer bli, att när krogarna stänger så blir det lite stök och ja. Det är viktigt att ni finns i krokarna, och du vet, det kanske blir någon pojkvän där då som är överfriskad. Och
vi har ju alltid en insats varje fredag och lördag som en helgförstärkning.
Mm, okay.
Där vi jobbar dubbla turlag, och ett av turlagen är liksom placerad på i nöjestråken liksom.
Just det.
Både här på avenyn och på långgatorna. Och det är ju för den här alkoholen är ju inte särskilt bra för människor. Nej. De har inte sina ljusaste stunder.
Nej, precis. Men hur känner du för en sån natt och för såna nattpass? Hur känner du?
Ja, men det är så konstigt. Det är väl därför jag hamnat i city. Man pratar med kollegor i ytterområdena, de bara "Oj, city, nej, det är bara kavajfyllon och så här liksom."
Mm.
Men jag tycker det här med ordningshållning är ganska roligt. Det är väl lite hjärndött, men att göra det smidigt och lösa det är en liten konst i sig ändå. Men jag tycker de är väldigt trevliga, de passen.
Uh-huh.
Och särskilt om man kan få göra kanske något litet evenemang på förkvällen, och så går man in och kör krogen på natten då, lite senare. Det är ju det absolut bästa.
Kavajfyllon, är det överförfriskade herrar då som...
Ja, det är väl de här svenssarna som är ute och dricker och fått i sig lite för mycket och så.
Då har vi lärt oss ett nytt ord i alla fall, kavajfyllon. Vi pratade lite på telefon innan och sa så här, om jag ber dig att berätta ett ärende som, och du sa nej, men då tror jag att jag har ett som jag får upp i huvudet direkt. Vad är det du tänker på då?
Det är ett ärende som var, vad kan det vara, det är 3 år sedan här nu. Men det ligger nog som massa topp 3 i min karriär. Det innehöll det mesta, får man väl ändå säga.
Var jobbade du då? När
det var i city.
Ja, det var i city.
Åkte med en tjej från ett annat turlag. Och det går ut ett larm om en snubbe som står och skjuter någon form av luftgevär eller soft airgun från sin balkong på någon väktare.
Okej.
Okay. Och vi åker ditåt och kommer inte riktigt ihåg hur, men vi lyckas liksom lokalisera någon lägenhet där i alla fall. Och då har det anlänt ytterligare en polisbil.
Men det är den informationen ni får. En person skjuter soft airgun mot en väktare.
Ja, det är ju liksom bara, för min del liksom, ja, det är ett pojksträck.
Ja, just det.
Det är
ja.
Ju, alltså stressnivån är inte särskilt hög.
Nej, just det. Så det är det du har top of mind liksom, att det är något pojksträck här nu.
Ja, okay. Och så blir det väl så här att ja, vi kommer säkert titta vart den här lägenheten är ändå. Så. Men vi lyckas ju komma in i trapphuset då och förstår väl, för att det låter väldigt mycket från den här lägenheten då.
Mm.
Och vi knackar på dörren och det är ju en person där inne som gapar och skriker. Vi hör inte riktigt vad han säger, men han vägrar öppna dörren. Men
verkar det vara en ensam person där inne eller?
Ja, det vet vi inte riktigt. Mm. Men det framgår liksom inte riktigt så. Men ja, vi tror väl att det kanske bara är en.
Mm.
Men det kan ju vara fler ändå. Men vi knackar ju på där och ropar lite i brevinkastet för att få liksom lite uppmärksamhet. Vi får väl inte det. Och vi förstår väl lite sen att kanske den här personen mår nog inte så himla bra. Verkar lite psykotisk, pratar för sig själv, skriker. Så vi beslutar väl oss för att gå in i den här lägenheten.
Så vi... när ni säger så här, varför beslutar ni för att gå in då? Är det för att ni
alltså vill... vi tror att någon är sjuk där inne liksom.
Just det.
Ja, det är polislagen 21 paragraf då, om det är någon som antas behov av en hjälp då, så är det någon liten form av nödparagraf då, som vi kan bereda oss tillträde då till.
Och det får en polisman besluta då?
Ja, precis. Så vi är upp med kofötter där och börjar väl bryta lite i dörren där. Den är inte så jättebra kvalitet. Men då hör vi lite hur det klingas i dörren. Då står han där inne med en stor kökskniv och står och gör utfall mot den här lägenhetsdörren.
Mm. Men förstod ni det?
Nej, det gjorde vi kanske inte just då. Men vi bröt ju upp den här dörren så att karmen och allting bara blev fliser. Så där stod vi med den här dörren som vi inte egentligen kunde låsa då. Vi höll bara emot och tittade väl in lite snabbt och ser en man där inne med som står inne i vardagsrummet, som är, det är som en liten hall och sen är det vardagsrum, så han står en bit in. Står han med en stor kökskniv där då. Så förstår vi att det är kökskniven han har slagit mot. Och han har väl mer eller mindre sagt att han ska döda oss om vi kommer in.
Okay.
Så där står han och då blir det lite, vad ska vi göra nu?
Mm.
Vi har bara en dörr här som vi inte kan stänga. Han har kniv och är allmänt tokig.
Vad var det för ålder på den här personen? Visste du?
Jag kan beskriva honom. Han har ett jätteskägg. Han ser ungefär ut som Jafar i Aladdin när han sitter i fängelsehålan.
Okej.
Okay. En gammal gubbe liksom, med militärjacka på sig. En riktig tok. Och han har en hund där inne också som är lite halvrädd så här. Vi står där i dörröppningen och liksom, vad ska vi göra? Ska vi lösa det själva eller ska vi ha dit piketen och förhandla det? Och man jobbar ju lite för att få lite adrenalin emellanåt. Så att det är inte jätteroligt att lämna bort ärendet till piketen, för då åker man ju bara på de här snattarna och alltså, fyllon som ligger. Det är ju lite roligt. Alltså, vi har ju kunskaper om hur vi ska gripa farliga personer. Mm. Sen så är det klart att piketen och de här insatsstyrkorna, de är ju experter på det, men vi är ju inte helt okunniga, vi vanliga poliser heller.
Nej.
Så vi gav väl det ett försök där att vi ska ha honom. Jag tog ett halvsteg in där och sprutade lite pepparspray på han. Fick en direktträff, hela burken i stort sett ansiktet på han, och han reagerade inte ens.
Ingenting.
Det är han vet det, tar av med handen i ansiktet och sen liksom bara fortsätter han att vara så tokig. Så vi tömmer ytterligare två burkar och får ingen effekt mer än på oss själva då. Vi står där och hostar och så.
Ja, ni får tillbaks lite liksom.
Ja, men det ligger ju liksom i rummet där, och det gör det på en burk liksom. Så när det är tre burkar så är det ju...
Han reagerar ingenting.
Och då får man lite tankeställ. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jag tänker inte gå in där. Jag behöver inte skjuta, för han står ju liksom på ett behörigt avstånd. Men jag har ju pistolen uppe ifall han skulle få för sig att rusa. Men vi börjar kommendera honom. Då verkar det precis som att han... på kommendering då svarar han lite granna.
Mm.
Lite så här militäriskt.
Lite ordergivning?
Ja, men lite ordergivning på honom. Då liksom till slut då så får vi han till och kasta kniven liksom då in mot en soffa där. Men han är fortfarande tokig och vi vet ju inte vad han har där inne. Vi har liksom inte kommit in i lägenheten än. Och när vi börjar liksom röra oss lite inåt där, och då tar han fram en stort skohorn, sån här metall. Då börjar han hugga med den, liksom svinga. Så vi är ute igen där lite grann och till slut så slänger han den med. Och då går han ut på balkongen på sin lägenhet.
Okej. Hur högt upp är det?
Tredje våningen typ.
Mm.
Så vi rusar in i lägenheten och låser ut han på, alltså håller dörren så att han liksom bara är, han är ju med sin hund på balkongen och vi har låst ut honom där.
Okej.
Då drar man ju till sig lite uppmärksamhet, för han är ju inte timid, utan han står där och gapar och skriker, så att varenda granne i området hör väl det. Så att där kan vi liksom pausa lite då och se vad han har i lägenheten, om han har mer vapen, och vi har ju kontroll på när han är ute i där ute då. Och vi försöker ju då, vi öppnar dörren ibland liksom för att få in honom lite mot väggen, mitt emot dörren. För när vi öppnade den så vackade han typ till och så gick det bak. Men till slut fick vi tag i hunden då. Så vi fick in den i lägenheten. Och det här liksom hela, allting går, det går inte så fort. Det tar ganska lång tid allting.
För vi vill ju liksom. Hur lång tid har ni hållit på här nu ungefär?
Ja, men alltså innan han har kommit ut där så har vi säkert hållit på en halvtimme. Många gånger så är ju polisingripande, de är ju över på bara några sekunder liksom, och så är det ju färdigt och lugnt. Mm. Men det var liksom, det sträckte sig så långt, och du vet när han kom ut där så var han kanske på, då ropade vi upp på lite fler kollegor och så här.
Hade ni kunnat, det fanns ett läge där i början när ni, vad hade hänt om ni hade backat ut helt, och då hade han kunnat härja vidare i trappuppgången då på något sätt?
Ja, det hade han kunnat gjort, men dörren var ju trasig.
Just det, så ni ville säkra liksom folk från honom och vapen och sådär.
Ja, han har ändå visat att han skjuter ju på väktare med det han har. Han är ju så psykotisk den här mannen, det går liksom inte att prata med honom. Han är ju i en helt annan värld. Så han, det är ju en livsfarlig person att släppa. Och när vi väl har honom under uppsikt, då har vi i alla fall lite kontroll över honom. Mm. Då vet vi i alla fall vad han är. Skulle vi stänga dörren igen så vet vi inte vad han är. Mm. Och då kan jag för sig, ja, Gud vet vad. Mm.
Men nu är jag fortfarande på balkongen då när jag fått in hunden.
Ja, precis. Och han är ju arg där och gapar och skriker. Men, och då har det kommit lite fler kollegor. Och han, det var ju hela tiden här liksom att han ska döda oss och och det här, så han tyckte inte liksom om oss alls.
Hur många var ni i patrullen?
Vi var två, och så var det två stycken från ett annat polisområde. Sen kom det en gruppchef, dök nog upp där till slut. Så vi bestämde oss för att nej, men vi får liksom springa in och plocka honom på balkongen. Det är inte så mycket plats, och det är en liten balkong. Den kanske är på 3 kvadrater och sånt här, så den är inte så där jättestor. Så vi ställer upp där för någon form av tåg då, för att liksom köra över honom på balkongen där. Så vi ställer upp 4 poliser i rad, öppnar dörren, sprang in då och brottade ner honom på balkongen, och ingen, varken han eller vi, blev skadade i detta då. Så det blev en bra slutprodukt på det hela.
Vad händer då? Ni brottar ner honom och handfängsel?
Ja, handfängsel och fotfängsel.
Fotfängsel också?
För han var ju tokig liksom. Och då har vi redan, vi har ju mer eller mindre fått beslut om en LPT 47 då. Det är ju att han ska upp för en vårdbedömning till den psykiatriska avdelningen på Östra sjukhuset.
Just då, LPT psykiatrisk tvångsvård då?
Ja, precis.
Om man, just det.
Det blev ju inte så där. Vi skrev ju till slut då en anmälan på det här med framkallande fara för annan då, när han sköt mot de här väktarna. Men jag skrev ju aldrig något olaga hot, att han hotade att man skulle döda. Men för alltså, han menar ju inte det liksom, att han stod med kniven där. Ja, men han kunde inte göra så mycket med den. Mm. För att han hade aldrig kunnat komma fram till mig.
Men skulle du säga att det var tydligt här att han var sjuk?
Ja, ja, ja. Ja, det är helt uteslutet att det skulle kunna vara någonting annat. Mm. Möjligtvis kanske påtänd av någonting, men de går ju lite, narkomanerna liksom, de har lite psykiska åkommor som skulle kunna, men det var ganska uppenbart att han var.
Var det ni som körde upp honom till sjukhuset?
Nej, det var en annan patrull som kom och körde upp honom dit. Mm. Vi kände att det räckte där för vår del. Vi slog in och skriva lite på det här och så.
Hur är det här då? Alltså, jag menar, jag tänker på personer då som lider av psykisk ohälsa här. Vad har man fått för utbildning kring det på skolan och sådär?
Man har fått en ganska, alltså en relevant utbildning kan jag tycka. Den kanske skulle kunna varit lite längre med tanke på hur dåligt människor mår i det här landet. Mm. Sen så är ju faktiskt verkligheten bättre eller värre, hur man ska se det, än vad det var på skolan. Man tyckte liksom på skolan att de överdriver lärarna när de spelar, eller de här, vi hade ju vårdare från Sankt Sigfrid i Växjö som kom och hjälpte oss på övningar och grejer.
Som skådespelare?
Som skådespelare då, liksom. Jätteduktiga, men vi tänkte ja, de överdriver liksom. Men de underdrev. Verkligheten är så, den är så absurd många gånger, så att det... Nej, men det är en relevant utbildning, men den kanske skulle varit lite längre.
Hur ofta stöter du på i ditt yrke folk som, där du misstänker att det finns psykisk ohälsa i medbilden?
Varje dag.
Är det så?
Ja, jag skulle säga det. Mer eller mindre. Ja, i stort sett varje pass.
Är det så?
Ja, folk mår jättedåligt. Senast i natt här så hade vi två stycken som vi med psykisk ohälsa. Liksom.
Mm. Och vad kan det vara som folk, vad kan det vara då som i natt till exempel?
Ja, men mycket nedstämdhet, folk som inte mår bra, ta tabletter, vill ta livet av sig är ju en stor del. Men sen är det ju de här som är lite psykotiska och hör röster och lite även med maniska personerna som... Mm. Ibland kan det vara lite svårt att hålla sig för skratt liksom, för att de är i en värld som inte...
Som inte är densamma.
Nej, alltså det är så absurt.
Ja, men precis.
Man har liksom en...
Ser och hör saker som kanske inte ni ser och hör.
Nej, man reser sig upp och skriker att man har en stol i näsan. Liksom. Det är ja, ingenting, men... det är ingenting man kommer på. Så.
Nej, just det, precis. Vad tror du... Jag menar, det finns ju en svårighet. Jag kommer också ihåg vi hade ett ärende där han hade frukter och så som var hans vänner. Och...
Ja.
Och kan väl ta med sina kompisar och sådär då, som någon paprika som hette. Och det är ju väldigt absurt när man inte är inne i den här världen.
Ja.
Hur ska man bemöta de här personerna?
Ja, men man får ju säga att det de ser är liksom inte sant. Det kan ju vara lite svårt ibland. För husfridens skull så kanske det är lika bra att ta med sig den här paprikan till sjukhuset, så får läkaren göra en bedömning där. De är ju ändå proffs på det, vi är ju mer en glad amatör i den här världen.
Just det.
Men ändå ganska duktiga på att kunna identifiera att det är någonting som ändå är fel. Men vi kanske inte alltid kan sätta foten på vad det är som är fel.
Just det. För jag kommer faktiskt ihåg min utbildning på polisskolan. Då pratade vi om liksom psykisk ohälsa. Då var det en, att jag kommer ihåg det nu är lite märkligt, men då var det en lärare som, det här med kanske man ser eller hallucinerar eller sådär, om någon till exempel skulle se, vi säger spindlar på marken eller någonting, eller man skulle, och då ska försöka lägga ner någon på marken, så blir den personen väldigt stark, jag menar, om man så att det är precis, jag tror att det ligger mycket i det du säger, det här med paprikan, att ta med ett paprika, att liksom följa med ligger ljud och liksom ta deras kraft och att gå och vara till möte så mycket det går. Jag tror det blir väl det smidigaste.
Ja, ja, det är nog det smidigaste, men frågan är om det kanske är det, alltså för vår del så är det absolut det smidigaste, men det kanske inte är riktigt helt hundra rätt väg att gå. Det tryckte de väldigt mycket på skolan liksom, att man inte skulle, man skulle liksom inte följa med i deras vanföreställning.
Okay.
Men man kan inte, alltså många gånger så kan det ju vara ganska farliga personer de här också. Vi har ju en del kollegor som liksom har råkat väldigt illa ut med när de har jobbat mot psykiskt sjuka personer. Så man får ju vara lite på sin vakt, och jag känner att alltså, kan jag få det lugnt och skönt i bilen och personen är nöjd under tiden jag behandlar den, så är ju det en jättevinst.
Kan du känna att du är liksom extra på vakt?
Ja.
När...
Ja, där man är på tå. Man är helt på tå liksom. Man kommer inte få en tjuvsmäll liksom, för det kommer inte de hinna. Sen är ju problemet att sjukvården har ju sina sekretesser, så vi får inte alltid reda på vad det är för person vi ska åka och möta, och ofta så träffar ju vi dem i det skedet när de absolut är som sämst och absolut farligast, och vi inte får någon information om det.
Just det.
Så sekretessbestämmelserna kan ju sätta käppar i hjulen också. Men då får man försöka ha de polisiära systemen där, om de har varit våldsamma tidigare eller om vi haft att göra med dem tidigare, de förekommer för våldsbrott liksom, då kan man i alla fall få en liten bild om vad det är för person.
Mm. Så du säger det, varje dag så ändå stöter du på det här problemet kring psykisk ohälsa. Varför mår folk så dåligt för? Det är ju en enkel fråga.
Ja, det,
enkel
är nog, fråga för mig. Det är nog tusen. Det är nog varje person har nog sin historia för dem mår dåligt.
Mm.
Men alltså, det är klart att det är ett prestationsland. Och har du svårt att prestera så är det klart att du kan bli nedstämd och stressad. Och,
mm.
Det går en väldig fart allas liv.
Mm.
Och det kan nog påverka en hel del. Det är väldigt mycket folk som är stressade och utbrända. Och det är ju en del av det. Sen kan man ju få psykisk ohälsa av tabletter och missbruk och sånt här också. Om vi tar dem som vi möter i Nordstan till exempel, det är ju mycket av de här ensamkommande som kom där och de har ju många gånger ett missbruk som de, för de har varit med om väldigt mycket under sin resa hit och kanske i hemlandet också. Så att de har ju en annan historia än vad många svenskar har.
Mm.
Så det går nog inte att peka på riktigt vad det är som...
Nej, men och sen är det så, det är ju så mångbottnat kan jag tänka, man möter människor bara som du säger, många ärenden kan vara över på bara några minuter eller någonting, och vad som har hänt tidigare hos folk, så det har man ju inte tid som polis att gå igenom, utan man ska genomföra sitt jobb och sådär.
Ja, och egentligen ju snabbare och smidigare det går ju bättre är det, för då är man ju tillgänglig igen för nya jobb liksom, så inte andra kollegor behöver åka och ta dem. Men det är ju, centrala stan är ju en liten samlingspunkt för mycket av de här människorna som inte mår helt bra. De åker ner hit för att träffa kompisar liksom.
Just det.
Bekanta och köpa narkotika. Mycket systembolag. Så att vi träffar ju dem i den. Sen är det inte så att vi träffar samma personer lika ofta som man gör i de andra, de ytterområdena liksom. Man kan ju möta på samma person hela tiden. Vi har några stycken här som vi träffar på hela tiden, men det är mycket folk som kommer och går.
Mm.
Så det är svårt att få en relation till...
Men ni har ju en oerhörd omsättning på människor här såklart.
Ja, och det har man ju inte till exempel uppe i nordost. Det är ju jättestora områden liksom, men det är ju samma folk som rör sig där, och det är ju väldigt viktigt med en relation med den man jobbar mot, för att det är svårt, man slår inte den man har en relation med liksom. Det har man ju märkt som polis många gånger, att man kan till och med få hjälp de gångerna om det hettar till och personen vet vem du är, då kan han säga till dig, alltså den här self-policing liksom.
Det
kan funka ibland, men inte alltid.
Inte alltid, nej. Så du menar att det händer oftare kanske i de lite mindre områdena då, eller?
Ja, här är svårt, och som sagt, jag säger, det går väldigt fort och det är väldigt mycket folk i omlopp här, så att det blir inte riktigt någon relation med dem som man har att göra med.
Mm.
Sen finns ju folk som alltid drar runt det liksom, men de har en liten schysst relation med emellanåt.
Men vad ser du dig själv om 5 år då? Du jobbar nu som uniformerad polis i Göteborg City, men vad gör du om 5 år då?
Du vet faktiskt inte jag. Det känns som att man har kommit till ett jag har jobbat i vad är det, 8,5 år här nu. Ganska länge i yttre tjänst för att vara yttre tjänst liksom.
Mm.
Många stannar inte så länge, de stannar 5-6 år liksom. Så jag har varit ganska länge i yttre tjänst, så att någonting framöver kanske dyker upp, men jag kan nog inte svara riktigt på vad jag är om 5 år.
Du har ingenting som du tänker, det ska jag söka, eller där skulle jag vilja jobba, eller?
Alltså, jag är ju lite fortfarande här med evenemang och grejer, så att jag skulle väl kunna tänka mig kanske åka någon form av tvåskift i city på någon ordningsgrupp med de sysslorna. Sen tar inte de alltid drömsysslor heller, när de sitter och vakta rättegångar och sådana här grejer, men det är något som skulle vara intressant.
Men du vill vara kvar i uniform?
Ja, men det är någonting med identiteten. Det är svårt att
släppa den.
Ja. Den sitter ganska djupt.
Hur var det då när du satte på den där uniformen för första gången då, liksom?
Ja, men det är ju häftigt som helst.
Ja, är det?
Man gick förbi någon så här skyltfönster, riktigt, så såg man sig själv när man åkte förbi en radiobil och så här liksom. Och, ja, men det är någonting visst med det. Det kanske är lite halvlöjligt, men det är... Nu så lägger man inte märke till det överhuvudtaget, men
Men i början var det någonting speciellt.
Ja, och det tog ganska lång tid, kan jag tycka.
Och vänja sig.
Ja, och vänja sig vid det. Bara det här att gå med pistol ute, det är ju en jättegrej egentligen.
Just det.
Men den hänger ju bara med nu.
Ja, det blir en vanlig sak, ja.
Ja. Problemet är om man lastar över och börjar jobba som, om man ska jobba civilt ibland, för det händer ju att man gör någon gång ibland. Mm. Då tror man ju att man har uniformen på sig.
Men en del poliser ser ut som att de har uniform på sig fast de är civilklädda.
Ja, men så är det ju. Det finns ju en civiluniform liksom.
Just det. Men jag tror att det är klassiskt för ordningspoliser som har jobbat väldigt länge och sen bara slänger på sig och går civilt en dag, så har de fortfarande den här uniformsbeteendet.
Ja, jag kan inte. Jag jobbar i en sån här resursgrupp under några månader. Då hängde vi mycket i Nordstan liksom. Runt Brunnsparken, där är civilt. Men alltså, jag är 1,90 lång, blond. Jag passar inte riktigt in i det. Alltså, på stället passar jag inte in. Så du vet, när de kommer fram och bara, tjena polisen, tjena. Ja, hej då. Så att jag är ingen civil polis.
Får jobba på din undercover.
Ja, där finns förbättringspotential.
Ja, precis. Men det kanske inte alltid är lättast. Men ibland ser man ju då poliser, även om de kanske inte är helt blonda. De har liksom en foträta skor och en Gore-Tex-jacka och någonting som täcker liksom det som
ska täcka.
Ja, just det, med sidoficka. Så att, ja, ibland går det att upptäcka dem fast de har civila kläder.
Ja.
Men hur är det? Kollar du något på polisfilmer?
Svenska eller engelska?
Nej, det är inte allmänt.
Ja, men det får jag ändå säga att jag gör. Men det är ju bara film för min... Alltså, det har ingenting med mitt jobb att göra egentligen.
Nej, det är helt... precis.
Alltså, det är så långt ifrån verkligheten. Så det går inte att komma mycket längre ifrån verkligheten än vad det är.
Just det.
Särskilt över Beck där, liksom, när Beck och Gunvar springer före insatsstyrkan liksom, och inbrytningar. De är utredare, de är inte ens på plats.
Nej, det är väl en av de största. De är inte ens på plats egentligen i verkligheten.
Nej, det är inte säkert att de har vapen.
Nej, precis. Nej, det är klart, det är ju väldigt, väldigt overkligt. Men det skulle ju också bli väldigt, väldigt tråkigt om man filmade verkligheten.
Ja, men det är ju mycket så här, liksom, det är ju ett jobb det här. Mm. Ja, visst, filmar du ett av ingripande så klart det kan vara rock'n'roll.
Mm.
Men överlag så är det ju liksom, det är ju samtal mellan människor och informationsinhämtning egentligen.
Mm.
Väldigt oglamoröst många gånger.
Mm. Men när du kollar på de här svenska filmerna då, är det så att du bara pallar inte kolla, eller kan du bara...
Nej, men jag kan tycka att det kan vara spännande så här, men de är ju duktiga filmskaparna på att göra, för att skapa spänning i det hela. Sen så har inte med polisen att göra, men det är en schysst film liksom.
Ja, okej, okay. Du kan koppla bort ditt jobb liksom.
Ja, men det kan jag göra. Sen brukar jag inte kolla på de här 112 poliser och...
Nej, just det,
men det är min vardag liksom. Jag ser det varje dag, så att jag behöver inte...
Nej, just det, de här dokumentärgrejerna. Ja, just det.
De här Stockholmspolisen skulle jag vilja se, men jag får liksom inte ro till att sätta mig när jag tittar på det.
Nej.
De har fått väldigt bra
kritik. Kanske lite som en bagare ska sitta och kolla på så här, hela Sverige bakar eller någonting. Alltså, det blir kanske
ja,
lite...
Ja, men det är nog så. Sen så vet man ju om att det är ju program som folk gillar. Polisen berör. Det finns extremt mycket människor som är intresserade.
Mm.
Som inte ens får... Det har ju aldrig tidigare varit en inblick i polisen.
Nej, precis.
Medan nu då så är det ju jättemycket poliser på sociala medier, på Twitter, Instagram. Det är de här tv-programmen. Så nu har ju folk liksom en... Vem är polisen? Ja, även din podd liksom.
Nej, men
så folk fattar vem det här är. Jag tycker det är bra, för att överlag så är det extremt bra människor som gör precis allt de kan för att göra det bra för andra. Så att det är bra att de lyfts lite.
Absolut, jag kan hålla med om det, och det är väl lite den bilden jag, när jag tittar och ser media som före detta polis som har jobbat många år som polis, att den bilden man delar med sig ibland är inte helt rättvis. Det är klart att det finns människor som är douchebags som jobbar som poliser, och de ska vi givetvis inte ha som poliser. De ska vi upptäcka och avskeda, såklart.
Ja.
Men annars så är ju är ju precis som du säger, det är ju grannen liksom som är ja. Polis.
Sen så får man ju sköta sig privat också liksom, men det är ju inga konstigheter.
Nej. Men det kanske du har gjort ändå?
Ja, antagligen har du gjort det.
Mm. Men favorit polisrulle då? Eller har du någon serie eller någonting som du kollar på? Som det är polisiärt?
Ja, jag är nog inte... Alltså jag kan tycka lite att de är liksom, alltså amerikanska lite så här actionkomedi kan vara att man är en bad boy, så de här kan ju vara lite halvunderhållande emellanåt och dödligt vapen. Lite åt det hållet kan jag tycka är lite så här. Men jag kan ändå tycka att de här Johan Falk-filmerna kan vara rätt underhållande. De är spännande och så här.
Mm.
Men inte så att jag har det som min favoritfilm. Så.
Nej. Det är inte det första du bara sätter på när du kommer hem från jobbet.
Nej. Det blir inte så mycket sånt längre. Jag vet inte vad jag...
Nej, men man, det är väl så att man kanske påverkas av sitt yrke. Och...
Ja. Jo, det gör man i allra högsta grad. Kan jag tycka.
Men vad gör du på fritiden om du inte kollar på film då?
Ja, vad gör man egentligen? Det blir ju, jag jobbar ju treskift så att mycket tid går åt och återhämtning bara.
Mm.
Men annars är det ju träning... Jag håller på lite med jakt, dyker lite.
Mm.
Ja, helt vanliga hobbys.
Ja, nästan helt sjukt. Som en helt vanlig människa ja. Nästan. Helt otroligt.
Man är ju typ det när man är hemma.
Ja. Patrik, fan vad schysst att du kunde ställa upp och vara gäst i Snutsnack.
Ja, men det var kul att vara här.
Stort tack. Och lycka till på nästa pass, om det är ett kvällspass då, eller?
Nu är det faktiskt utbildningspass imorgon. Jag ska gå utbildning för stationsbefäl.
Jaha, utbildningspass. Vad gör du då?
Du, det är, vi ska nog gå igenom rutiner tror jag.
Aha.
Inför den tjänsten då. Ska vi vikariera lite där.
Alltså du ska vikariera som stationsbefäl?
Ja.
Okej.
Okay. Så vi får se vad det är.
Då får du sitta, inne på stationen. Ja.
För att få uniform på mig.
Ja, du får uniform i alla fall. Du får fortfarande uniformen på dig. Ja. Just det. Men då blir det den man kommer upp och redogör sitt ärende för då?
Du, det är inte ens det. Du har ingen förundersökning på den platsen. Så det är mest att man har lite koll i repan.
Okej.
Okay. Så
du är inte vakthavande då på det sättet?
Eller? Nej.
Nej. Okej.
Okay. Eller dröjer jag ett tag till.
Det blir nästa steg. Ja, jag får återkomma när du får ha lite mer beslutsfattande funktioner.
Nej, kanske inte ska ha för mycket beslutsfattning.
Det tror jag skulle gå jättebra. Ja. Stort tack för att du var gäst.
Tack.
Tack så jättemycket. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Som sagt, Snutsnack finns på Facebook och det gör även jag. Jag finns också på de andra sociala medierna som Instagram och Twitter under mitt eget namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Ha det bra.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.